Vi är tillbaka. Kan ni tänka er? Ett nytt avsnitt av Utsiktspodden. Kanske lite ringrostigt. Kanske lite trevande. Vi pratar världsbild. Vi glider in på trosuppfattningar. Avslutar med lite tankar kring döden. Men vi är på gång. Vi kommer tillbaka. Nu börjar vi. Säsong 3 av Utsiktspodden. Vi är taggade som aldrig förr. Här kommer det. Ja, då kör vi
igång. Det var länge sedan vi satt här.
Ja, det var väldigt länge sedan.
Man har liksom, jag har väl aldrig släppt vanan att bara prata. Det kan man ju. Men sen ska man ju säga någonting som är hyfsat vettigt också. Inte lika självklart.
Ja, vad hade vi när vi, sista avsnittet tror jag vi hade fått ihop 33 följare, någonting sånt. De kommer få en chock nu när det säger pling. Att det finns ett nytt avsnitt.
Ja, så kanske vi blir av med hälften. Som bara hade legat så latent. Så märker de nu att det kommer ett ansvar med det här också.
Ja. Vi vet ju inte riktigt vad det blir av det här. Är det en one time shot eller ska vi börja igen?
Ja, jag hoppas det. Vi får se vad vi känner när vi är klara.
Upplägget är väl då att du har valt ett ämne.
Ja.
Och jag ska på något sätt... reagerar på det? Någon sån här reaction video, eller?
Ja, men det är väl lite samma som vi har kört tidigare. Men då är det ofta du som har valt och jag som kommer in och är lite mer reaktiv. Jag tycker det är, förhoppningsvis, om det här blir fler avsnitt så är det väl en ganska bra back and forth. Man får turas om och vara den som är beredd och den som bara får ducka och klara sig, värja sig.
Så är det. Men... vi ska vara ärliga och säga att du har faktiskt hintat om vad det kommer att handla om. Så att, berätta.
Idag tänkte jag att vi skulle diskutera lite olika utsiktspunkter. I det som ändå är Utsiktspodden. Alltså, jag har hittat ett par olika sätt som man kan välja att se på det som händer runt omkring oss. Och prata lite om hur de påverkar hur vi mår, hur vi tänker. Och kanske lite också hur de här kommer till oss i olika delar av livet. Utan att man dogmatiskt måste välja ett sätt att liksom titta på hela världen. Eller universum eller hur vi ska kalla det. Så det jag hade tänkt att vi skulle prata om idag, det var. Vi kan till exempel välja att se. Finns det en mening med det vi, med oss? Med jorden, med universum? Finns det liksom ett syfte? Och hur skulle det påverka? Och hur påverkar det de val vi gör? Och de reaktioner som vi kommer med i vardagen? Eller om vi tittar åt helt andra hållet. Finns det inte ett syfte? Och hur skulle vi kunna använda den tanken på både positiva och negativa sätt?
Mm.
Och sen har jag försökt att dela in det lite ytterligare. Men det kan vi komma till.
Mm. Så världsbild.
Ja, jag väljer nog det ordet på svenska ändå.
Mm. Mm. Men det är ju risk att det blir ganska högtflygande och kanske flummigt på sina ställen. För världsbild kan väl säkert få oss att hamna i de diskussionerna. Men samtidigt tänker jag, så viktigt. För det är ändå, världsbilden är ju ändå någonstans allt jag gör, allt jag tänker, hur jag värderar, hur jag besvarar frågor som mening med livet och människor är onda och goda. Finns det en högre makt och så vidare. Allt det här är någonstans har med min personlighet att göra. Och jag tänker att nu har inte vi någon förhoppning om att vi ska rubba på någons världsbild med det här avsnittet. Men ändå, när världsbilder för människor rubbas så blir det ganska stökigt.
Ja, och jag tänker också att jag tror att det är lätt framförallt i dagens samhälle att svartvita det här, precis som man gör med allting annat. Att jag har en världsbild och jag är inte beredd att diskutera andra världsbilder. Men jag tror ändå att vi redan har fler. i oss och hur vi resonerar och att det inte alltid stämmer överens med liksom vi är inte bara starkt kristna till exempel. Det finns väldigt många idag som lever som bibeltroende men ändå accepterar Big Bang till exempel. För det är inte så enkelt att bestämma vart man står hela tiden utan det är ganska flytande. Och också för att komma in på din rubbning där, det finns ju gånger då det slår en ganska hårt. Det kan ju vara mellan två steg i en trappa som man kommer in i en tanke som man inte riktigt kan hantera. Och det är också intressant i det här. Men jag tänker vi hoppar in på det första som jag ville diskutera när vi pratar med världsbilder.
Sure.
Och det blir ju då en teocentrisk världsbild. Mm. Alltså en tro där hela liksom uppenbarelsen, den kretsar kring att det finns någon form av Gud, skapare, högre makt, är ett bra ord. Och syftet med hela alltihopa, det är vad den här högre makten vill och tänker och har bestämt.
Mm. Mm. Ja, jag håller med, visst, absolut.
Och då tänker jag att man kan börja med att fundera så här. I våra kristna samhälle, vi pratar ofta om kristna, eller vi, men man pratar ofta om kristna värderingar. Och bygger de egentligen på att det finns en högre makt. Du var inne på ont och gott i början. Kan vi ha ont och gott utan att ha en liksom ett artificiellt rättesnöre?
Ja, i de kulturer som alltså i öst, kulturerna till öst har ju inte ont och gott på samma sätt. De har ju upplyst och inte upplyst på något sätt. Det går nästan inte att översätta till ont och gott, men vi har väl det i vår del av världen på något sätt från kristendomen. Men jag tycker nästan att vi direkt kan skära upp det lite ytterligare när man pratar om kristet. Jag använder det som något ord där jag buntar ihop lite. Liksom katolskt, protestantiskt, lutherand, ett norrslev med judendom kanske också. Om vi buntar ihop det till att de har ungefär samma stam.
Ja.
Så finns det väl kanske redan där kan du kanske dela upp det till kreationistiskt och intelligent design. Och intelligent design är det kanske det nyare där man då kan acceptera forskning som en, som en del. Där tanken på Gud är mer som en designer och sen har skapelsen fått lov att utveckla det.
Ja, och det blir ju som en väldigt bra turnover till nästa då. Om vi tittar en annan världsbild som jag tycker är väldigt besläktad med den första. Skarvar jag lite på svenska och engelska och sådär, men antropocentrisk. Alltså det är mänskligheten och människorna som ligger till grund. Det är vi som är, nu är vi inne på syfte igen. Men att vi baserar vår världsbild på att vi i människor är i centrum. Och det här blir...
Kan man ha den världsbilden utan att vara kopplad till religion? Jag tror inte det.
Nej, för samtidigt så är den här inte bunden till en specifik religion. Men den sitter fortfarande ihop på något vis med kanske med det moderna, intelligent design. Att det här universumet har skapats för att vi ska ta plats och göra någonting. Liksom. Mm.
Om man målar med breda penseldrag nu, så frågar man all världens befolkning. Man får ta de här siffrorna jag nämner nu med lite nypa salt såklart. Men då är det 9% av de som bor på jorden. De kommer att säga att jag vet inte.
Nej.
16% kommer att skriva sig själv till kreationism. Det finns alltså en gud som skapat allting och till och med allting som är modernt. Alltså allting, alla djur som just nu lever på är skapade av Gud. Ja. 16% alla religioner. 28% tror på evolution. Det är rätt många procent kvar här som du förstår. Och de är intelligent design.
Mm.
47% tror att det finns en skapare som har satt upp designen. Och sen är det här världen ett litet experiment. Och om jag får lov nu så ska jag tänka. Ska jag ta några olika exempel här. Om nu människan är en intelligent design.
Mm.
Varför har vi då till exempel samma mathål som lufthål? Jag skulle vilja säga att liten brist i designen.
Ja.
Ja. Vi har saker som barnleukemi, blödarsjuka, MS, epilepsi, allt sånt. Det är svårt att förklara varför, vad det finns för intelligent design med det. Att vi sover bort en tredjedel av vårt liv. Eller att vi har en väldigt, väldigt begränsad syn i det elektromagnetiska fältet. Vi ser ju egentligen, vi ser inte infrarött och vi ser inte ultraviolett. Vi är ganska blinda egentligen mot vad vi kan se. Vi har tandlossning, Alzheimers och cancer. Syret som vi andas vi nästan ut största delen av. Vi kan inte tillgodoge oss, liksom, tillgodoge oss ett helt andetag egentligen. Och vi kan inte uppsäcka saker som magnetism, strålning, radon, koldioxid. Vi är blinda för väldigt mycket. Och sist men inte minst då, så har vi även valt samma hål för avlopp som underhållning. Vad är det för intelligent med det?
Jag tänker ta en annan ståndpunkt. Annars händer ingenting. Och jag står på ett helt annat ställe än dig här också. Nu är vi här igen med... Jag tycker det här luktar lite liksom human-centered i alla fall. För att det förutsätter att en intelligent designer skulle ha som syfte att skapa någonting som är optimalt. Eller någonting som ens är bra. Det kan ju vara så här. Det här kan ju vara ett försök till ett Ig Nobelpris. Går det att få 7 miljarder organismer som äter och andas i samma hål och har skoj och bajsar i samma hål och skapar ett samhälle överhuvudtaget? Det behöver inte finnas någonting i det här. Och det är samma med liksom, vi kommer tillbaka till en människocentrisk världsbild igen, för att om man bara sköter sig och om man bara gör allting rätt så får man inte cancer. Så händer inga dåliga saker. Där har vi redan där ställt så här, det naturliga tillståndet som vi tror att någon har eller inte har designat ska på något sätt vara optimalt. Evolutionsteorin säger inte heller att den tar fram någonting som är optimalt. Den tar bara fram det som inte dog. Alltså survival of the fittest betyder inte att någon är fit. Det betyder att alla andra bara var sämre.
Evolution strävar, alltså resultatet av evolution är att sträva efter det som är optimalt. Det är själva överlevnads existensen i evolutionen. Det är det som är optimalt just där och då kommer att överleva.
Inte optimalt, bara bättre än alla andra. Och de andra kanske hade 3 funktioner i det bakre hålet. Och vi har bara 2. Så var det mindre dåligt. Och därför sitter vi här idag och diskuterar olika kroppsöppningars funktioner. Alltså det är just det här att det är inte den optimala som överlever. Det är den minst dåliga som överlever. Det är liksom en stor skillnad däremellan. Och intelligent design. Jag försökte hitta ett bättre ord, för jag gillar inte intelligent design. Då hamnar man där du sa. Om den var intelligent, varför är den så jäkla dålig? Men den kanske bara är avsiktlig, men inte intelligent. Så det är en klåpare som har byggt oss. Men det är fortfarande någon som har designat.
Om vi nu tillskriver
oss den.
Ja, precis.
Men jag menar, då blir det inte ett... Det blir liksom inte... Ja, det är en ganska rapplig grej det här. Den bör inte vara intelligent designad. Det kan fortfarande vara så att det finns någonting som ligger bakom.
Ja, för mig brister det. Det är bara, återigen, om du sätter det i ett teocentriskt perspektiv, så är det inte bara människan vi ska se på nu, utan då ska vi se vart väljer jag att den här ganska bristfälliga organismen ska även bo på en planet där vulkaner förstör hela civilisationer. Där du kanske tillhör kristendomen, då tänker du att du ska komma undan, men det gjorde du liksom inte. 1755 i Lissabon, då en jordbävning hade ihjäl 70 000 kristna. Eller i ett tsunamin som hade ihjäl 200 000 muslimer 2004. Så du är inte skyddad av din religion eller någonstans. Du bor på en planet där egentligen en tredjedel är beboelig. Resten kommer du frysa ihjäl eller svälta ihjäl på. Och hela inre solsystemet är en enda stor skjutbana. Och vi som då ska gå runt med vårt andningshål här på jorden. Vi måste ducka för sjukdomar, klimatgrejer och asteroider. Och 90% av allt liv som då är intelligent designat är totalt utdött. Det känns också som en jag förstår ju kanske inte riktigt den designen.
Nej, jag tycker ju att man kan... Du vänder det på slutet, 90%. Alltså det finns ju, i den här teorin så finns det ju fler saker än oss människor som är intelligent designade.
Ja.
Och en människa är ju ändå bara summan av en väldigt många komplexa delar också. Om vi tar och tittar på en annan världsbild, så vi fortsätter att flytta oss liksom ifrån vi bara go down the rabbit
hole. Nu blev det oskönt, då flyttar vi oss.
Nej, det var inte så jag sa. Jag vill gå
jag
längre.
Jag skojar nu. Kör på. Vi går vidare.
Jag tänker, för nästa, det blir ju då, nu har jag inget coolt ord alls, men liv-centriserad världsbild. Då har vi liksom från encelligt uppåt. Det är
biocentriskt.
Vi kan, precis. Då är det ju också så att människan är bara summan av, jag menar vi har ju fler bakterier i magen på en enskild människa än det finns människor på hela jordklotet. Och enligt definitionen biocentriskt så lever de också. Men bara som liksom en del av en helhet på samma sätt som vi är en del av ytterligare en större helhet. Och så fortsätter det så där åt båda håll. Mm. Men förutsätter det också egentligen någon form av, det förutsätter ju ett syfte. Alltså med hela skapelsen. Om liv är det som är poängen med universum, då finns det en poäng. Eller går det att komma undan det? Vad tror du?
Jag lever nog alltså nu sitter du här och pratar. Någonstans så har vi ju en egen uppfattning om det här också. Ja. Och som ni kanske misstänkte det nu, så tillskriver jag mig inte den teocentriska. Men så är det. Det är många som gör det uppenbarligen. Och jag är väl mer inne på det här då. En av de här, jag vet, vi pratade om boktips någon gång förut. Mm. Och en av de här böckerna som jag kanske inte nämnde då, men som jag båda nämnt, är ju The Selfish Gene. Mm. Av Richard Dawkins. Jag tycker han gjorde en full träff som gav mig mycket såna aha-upplevelser. För då, han är inne på syftet egentligen. Och det är egentligen därför det kallas för The Selfish Gene. Men hur multicellorganismer, deras syfte och vad de vill och hur vi funkar. Och egentligen ja, hur vi funkar, du och jag, ner till en cell. Och det är nog mycket av den teorin jag tillskriver. Sen finns det ju, som du säger, man har ju kanske fler delar av någonting. Men mycket av det kommer nog därifrån. Ja.
För jag tänker ju, precis som du var inne på, att man har ju sitt huvudspår. Men sen är man ju också färgad av det man lever i. För även den här liksom snabbt tänkt, så är ju den också ganska så, den är ju skriven från vårt perspektiv. Mm. Det är väldigt svårt att komma ifrån sitt eget perspektiv liksom.
Nu är du väldigt mycket inne på Richard Dawkins, för han fick ju kritik att han var sociobiolog. Till skillnad av många av hans samtida och föregångare så var de väldigt mycket bara biologer. Mm. Och mycket av det som har skapats i det här utvecklingsteorin har tagits om hand av matematiker som inte har det här socio. Men just i Richard Dawkins så är det just genetik i kultur som skapar omgivning. Mm. Jag tror mycket på, och det är egentligen tillbaka till evolution.
Så om vi skulle fortsätta ännu längre bort från teocentrisk världsbild då, så hamnar vi i en helt, inte rent fysikaliskt universum. Liksom liv, syfte. Vi kan släppa ordet syfte, fast vi kommer hamna där igen för att jag känner att jag behöver ha det någonstans med mig. Men det är bara emergent, säger man på engelska. Alltså vi är inte en orsak, utan vi är liksom bara en verkan. Vi är ett resultat av någonting annat. Mm. Och hur hamnar du då? Men när det gäller så här, meningen med livet, eller liksom hur kan man hitta någonting sånt i en ren fysikalisk världsbild?
Ja, jag vill göra en poäng av det du sa. Meningen med livet är i min mening en felställd fråga. Meningen i livet är någonting som vi varelsen som tillhör det biologiska livet faktiskt kan börja hantera. Meningen med livet kommer nog för alltid ligga utom vår räckhåll. Men absolut, vi pratar den fysiocentriska, alltså vi pratar Big Bang, element som slås ihop, bildar tyngre element, i stjärnor och så vidare. Och vi är den femte generationens stjärna, sjunde, jag kommer inte ihåg. Och om vi tar entropi, så har vi en minimal entropi i början. Allting är väldigt ordered, det finns inte så mycket av någonting. Och sen så börjar allting att sprida sig ut. Och sen så växer entropin. Och det är bara i bubblor här och var i universum som faktiskt entropin kan minska och komplexiteten öka. Och det har den gjort lite på bekostnad av vår sol. Där vi har en planet i perfekt avstånd till vår sol. enligt fysikens lagar här, ja, som då tillåter att komplexiteten på jorden ökar så mycket så att vi faktiskt kan få biologi där. Mm. Och jag tror någonstans där det går att sätta ihop den biocentriska världsbilden för att det var tillräckligt mycket komplexitet. Men mattan, ska jag säga, bakgrunden, helheten är ju det fysiska. Så tänker jag.
Så om man ska prova ett syfte där också då, i den fysikaliska eller fysiocentriska världsbilden, så finns det ju, jag ska bara hitta den, för jag hade skrivit ner med, så jag kan få rätt person på rätt citat här. Jag har slarvat bort den. Men life is the universe experiencing itself in total variety, tror jag att det var. Alltså det som händer nu när liv har skapats i det fysiska universumet, så är alla vi en del av en kollektiv upplevelse som universum har. Hur ser du på en sån frågeställning? Eller ett sånt påstående snarare?
Jag har släppt syfte. Och det har varit en lång, lång resa. Alltså man växer upp. Man hittar Karlavagnen på himlavalvet. Och alltid tar man med sig någonstans syftet. Mm. Och först nu på senare år någonstans. Idag minus 10 år någonstans här så släppte jag syftet. Syftet är helt onödigt. Mm. Universum är inte på något sätt skyldig din förklaring.
Skönt.
Så tänker jag. Och jag känner verkligen, jag känner det i mig. Jag behöver inget syfte. Det finns inget syfte. Det är en mänsklig ganska begränsad förpackning som vi försöker stoppa in någonting som är alldeles för stort i.
Jag skrev ner en tanke idag när jag satt och förberedde mig för det här. Att jag tror att det är lätt att man förväxlar mening med värde. Alltså,
ja,
ett liv kan ha ett väldigt stort värde även om det inte har någon mening. Men jag tror att det är svårt. För att leva, man förutsätter att man hela tiden måste ha ett högre drivande syfte. Mm. Men om man tittar, jag har skrivit ner många sådana här olika liksom citat. Meningen med livet är att det ska levas. Det var tydligen Bruce Lee. Mycket klokt sagt också.
Mm.
Men även om vi tror att våra liv har mening så har de det. Men om vi inte tror det så har vi lika rätt. För det finns liksom, så fort du behöver tillskriva en yttre makt så tycker jag att man förlorar någonting. Och det betyder inte att man inte kan skapa glädje hos andra människor till exempel. Det är värdefullt. Även om det är meningslöst.
Ja, jag tycker att det är ju i min makt att ge mig själv en mening i mitt liv. Det är bara mitt val. Och på gränsen till att jag känner nog att någon skulle våldföra sig på mig om någon annan skulle ge mig mening. Mm. Det är mitt val och enbart mitt. Och jag behöver inte ens göra det valet. Jag behöver inte ens ge mig själv mening för att bli lycklig.
Nej.
Men någonstans så tror jag ändå att jag tror vår människans lott är någonstans att vi vill känna vi vill dra ett lass, vi vill tillföra någonting, det sociala behovet av oss, vi vill vara en del av någonting, och för att kunna bli en del i en kedja, en länk i en kedja, så måste vi söka lite efter meningen. Och det behöver inte vara en mening som spänner sig över ett helt liv. Det kan vara en mening med vad är meningen idag?
Mm.
Och vad är meningen jag och den här personen? Och så vidare. Det kan vara små grejer. Men det är fortfarande, jag tror vi använder ordet mening som en dragningskraft och någonting som styr oss och guider oss.
Som någonting externt, tycker jag. Alltså, den som har ett inre driv behöver inte ha en mening. Det är svårt. Jag tycker inte om ordet överhuvudtaget egentligen. Jag tycker det är för svårt för att det har använts i alldeles för många olika sammanhang.
Mm. Jag ska ta med mig det du sa. Att saker och ting kan ha ett värde men behöver inte ha en mening. Och jag har kommit på mig själv ibland när man har sett på sådana här människor som är svårt invalida. Som kan nästan inte, de är vegetativt tillstånd eller som är väldigt svårt handikappade på något sätt, annat sätt. Och då någonstans så poppar ändå tanken upp liksom att oj, vad är, man jämför med sig själv, hur lyckligt lottad man är som kan ta del av allting som händer och allting, och så ser man på någon som kanske inte ens vet om det är mörkt eller just, och så tänker man, vad är meningen? Och där kan man ju kanske byta ut, kanske inte är mening, men det finns ändå ett värde. Och det är ganska fint.
Jag ska ta fram min sista ism, för det var många ismer när jag preppade för det här. Och det är absurdismen. Är det något du är bekant med sen tidigare?
Nej, kul. Då får jag lära mig något nytt.
Det är en form av existentialism. Och det är lite det vi har pratat om. Existentialism är det vi har pratat om. Hur förhåller jag mig till att jag finns? Och varför? Och behöver jag veta varför? Och så vidare. Absurdismen, det är just den tanken. Jag tror vi har varit nära att liksom allting som händer i universum, det är totalt absurt och godtyckligt. Det finns liksom inga mönster. Det finns inget syfte. Allt är en slump. Vi bortser från alla sådana idéer om liksom karma. Vi bortser från liksom good things happen to good people. Eller överhuvudtaget, jag har planerat för någonting. Jag har tänkt att något ska hända. Det kan hända. Det finns liksom. Alltså, det är just som du sa. Jag kan ha planerat hur mycket som helst. Och sen kommer en supervulkan och bara röjer undan allt. Det går liksom inte. Och absurdismen. Det som var intressant är att de säger att det finns bara. När man väl har liksom slagits av den. Och jag tänker att de flesta får sådana tankar till och från. Så fylls man av den här. Vi kallar det för hopplöshet lite kring allting. Det gör i alla fall jag. Jag utgår från att det är ganska mänskligt. Och de säger då att i den här så finns det egentligen bara tre saker man kan göra. Man kan avsluta sitt liv. Vilket egentligen inte är. Ja, man kommer ju inte bort ifrån de här tankarna på det sättet. Man kan acceptera att allting är absurt. End of story. Eller så kan man plocka en annan världsbild som man kan tycka att man tror på, som hjälper en att härda ut. Och alltså stoppa undan de här tankarna i garderoben. Och då är min fråga lite så här. Nu har vi varit väldigt fysiocentriska och vi har skilt oss ifrån liksom. Vi har liksom försökt att landa i att vi är väldigt fysiocentriska här. Men hur tar oss ifrån att vi bara lägger oss på soffan? För det som sker, det sker ändå. Vad är det som gör att man tuggar på? Varför vill man skapa det här värdet som vi pratade om tidigare?
Mm. Det du just beskrev, för mig är det kaos. Kaologi eller kaosteori. Annat ord, samma. Jag älskar det. Jag älskar allting. Jag fick ett uppvaknande en gång när jag läste en ganska berömd bok som heter Chaos. Det är en bok man hatar eller tycker eller är helt fantastisk. Och den för mig skapar jättemycket tankar. Och du har säkert hört den här. Det fanns en Hermann Lorenz, tror jag han hette, som hade en som var ganska stor om det och kom på det här med en fjärilsvingeslag i Brasilien kan skapa en orkan i Texas. Och det är ju en kaos. Att han satt och gjorde modell efter modell och så kom han på att oavsett matematisk modell, han skrev in egentligen samma siffror, men små otroligt små ändringar, alltså decimaler kan göra en sån enorm skillnad lite längre fram. Och det gör ju att vi tempen har svårt att räkna ut vädret för att det är så komplext. Mm. Så att vi kan inte ta de här beräkningarna. Men det är ju det. Är det brus? Är det komplexitet? Eller finns det någonting som heter äkta kaos? Och det här äkta kaos är en. Ja, för mig tycker jag det är där i hoppet ligger. Tänk om livet vore förutbestämt. Då tycker jag. Då kan man lägga sig ner på soffan. För då spelar det ingen roll vad du gör. Men om små fraktaler av någonting kan ändra på någonting gigantiskt längre bort. Det är hopp. Koncentrerat för mig. Alltså det för mig är det går att ta jätteenkla experiment som fortfarande bevisar att det finns äkta kaos. Och man har använt en pendel som hänger över fyra magneter. Och det egentligen är så få krafter inblandat. Så du kan räkna på allt matematiskt och ändå kan du aldrig säga vilken magnet som pendeln kommer stanna över. Och då är det som bevisar att det finns äkta kaos. Mm. Och svårigheten där har alltid varit att, men om det finns äkta kaos, då hamnar man ju till slut i matematiska, grafiska bilder som man har en oändligt lång kurva i ett ändligt stort rum. Hur kan man få en kurva som är oändligt lång att inte skära sig själv i ett ändligt rum? Och där kommer in på fraktaler som bevisar att det faktiskt är helt möjligt. Det var faktiskt en utvandrad australiensk kille som bosatte sig i Umeå och borde plugga här, som sen överbeviste då som bevisade det, att det faktiskt går att ha en oändligt lång kurva i ett ändligt långt rum. Alltså, nu är vi ner på någon konstig nördnivå här, men jag älskar kaos och det är faktiskt det som jag tycker ger oss hopp.
Ja, jag tycker det var intressant. Mm. Det var ett bra svar på en fråga, tycker jag. Som kanske inte är så enkel. För jag tror att många också... Jag tror att många tillskriver olika syften till saker med. Det var lite det du var inne på från den absoluta början, det här med att det händer så mycket elände trots att vi pratar intelligent design. Jag håller ju i grund och botten med det. Jag tror mer på slump. Men det är ju någonting med oss. Som du sa, vi vill dra ett lass, vi vill skapa en mening och vi vill också hela tiden skapa de här narrativen.
Mm.
Det är ju mänskligt.
Mm.
Och jag tycker det kan ibland vara både väldigt bra för oss och också väldigt dåligt för oss att det händer.
Mm. När du sa absurd, jag förstår inte först vad du menade. Sen så kanske du menade kaos ändå på något sätt. Men du sa absurd och då tänker jag, då ska jag dra min version av vad absurd världsbild är.
Mm. Alltså den som jag kom med, den finns ju.
Ja, den finns säkert.
Ja, det är en massa märkliga filosofer som har... satt ihop.
Mm. Och då ska jag då dra min egen liten knorr på det här. När jag tänker absurd, då tänker jag det här. Att världen, så som jag säger på världen nu, så är det ju fysiskt sett ett gäng platser.
Mm.
När jag säger på världen så är det en massa platser. Vi har Ströget i Köpenhamn och vi har Stora gatan i Västerås. Liksom, det är ett gäng platser, det är världen. Så,
ja.
Så som det ser ut. Djungeln i Brasilien. Och så. Mm. Vart finns ditt medvetande någonstans? Det finns inte, utan det är tvärtom. Alla platser finns i ditt medvetande.
Ja.
Ja. Alla tankar och din uppfattning om världen, det är det som är ditt medvetande. Ditt medvetande är tankar och världsuppfattning. Och alla platser finns i ditt medvetande.
Ja.
Så finns världen.
Ja. Det här har jag tänkt på alldeles för mycket under mina dagar. Jag vill bara jag tror vi kanske till och med har sagt det här i något tidigare avsnitt. Men min hjärna, det är ju en biologisk maskin som simulerar en person. Så ser jag det. Jag har skapat de här platserna, jag har representeringar av dem in i mitt huvud. Det som vi kan prata om länge som helst, det är att både du och jag har Stora gatan. Men det är olika platser för dig och mig. Väldigt olika platser antagligen. Jag kanske har jättebra koll på vilka löparskobutiker det finns på Stora gatan. För mig är det Stora gatan, det är mellan Intersport och Stadium. För dig är Stora gatan mellan Naturkompaniet och Akademibokhandeln. Det här låter trivialt, men vi kan egentligen inte vara överens om någonting. Om vi ska hårdra det. För vi har alla vår egen plats. Och om jag hade kunnat övertyga mig själv i varje vaket tillstånd, alltså inte när jag drömmer utan nu när jag sitter här, så sitter vi i min hjärna helt fast på riktigt i Barcelona. Det är 100%.
Mm.
Då skulle de flesta människor tycka att jag var psykiskt sjuk. För vi är överens om att Västerås ligger inte i Barcelona. Men det är en jättebra fråga.
Ja.
Vart befinner sig mitt medvetande, är det där jag simulerar mig eller där jag befinner mig, som egentligen bara är en godtycklig plats? Just nu sitter vi i ditt podd- och spelrum.
Mm.
Det här rummet är också olika för oss båda två. Bara på det att du vet vad som är i alla de här lådorna och jag har en annan bild av det.
Men så är det. Och Det här är ju absolut ingen ny tanke. Det är ju en gammal klassisk filosof som heter Kant. Som skrev det här faktiskt i sin kritik Der reine Vernunft. Och det är på slutet av 1700-talet. Och det är ju därför de är, man kallar dem klassiska filosofer. Som, att de lever fortfarande kvar. För än idag kan vi sitta här nu och tycka, ja men det där stämmer ju ändå på något sätt. Och så leker vi ju, bollar lite med den här tanken då. Det som Kant var att den hade en slutsats att rummet är subjektivt. Och vi kan egentligen, vi ges en möjlighet att kunna begripa omvärlden, men den, att den egentligen inte existerar utanför vårt inre. Det är vi som skapar en omvärld. Jag tycker det är häftigt.
Vems grotta är det? Är det Platos grotta, va? Där världen är en projicering.
Ja, just
det. Det är lite samma.
Ja, sen har den väl utvecklats av många, men ja, så är det. Absolut. Så är det.
Ska jag ställa några frågor till, tänkte jag. För en potentiell knorr. Om vi tittar på, nu har vi pratat med många olika utsiktspunkter. Vi har försökt landa i hur vi själva tänker i de här, kring de här olika världsbilderna och hur vi identifierar oss när vi pratar om våra egna världsbilder. Men jag tänker, finns det saker som man kan hämta när man behöver liksom, finns det utsiktspunkter som du ibland kan liksom flörta lite med för att de kan hjälpa dig eller göra dig gladare på något sätt? Och har du liksom det, har du provat det? Har du det i dig? Kan du liksom kliva in i någonting annat en stund för att liksom tanka lite dopamin, om vi ska prata rakt, om vi ska bli tekniska igen? Eller funkar det inte alls för dig för att det blir för långt ifrån vart du brukar stå liksom?
Jag tänkte, jag började planera för ett avsnitt faktiskt i den här podden, men ämnet var så stort. Så jag började samla material, för jag ville egentligen, min högsta dröm var att prata om det. Det handlar om döden. Och allt vi gör står i relation till döden. All värde som vi lägger på allt i vår omgivning står i relation till döden. World Trade Center byggdes med döden som måttstock. Det var en arkitekt som ville skriva sitt namn i världshistorien. Och World Trade Center raserades någonstans i relation till döden. Så om du frågar mig om det finns någonting som jag kan göra för att plocka upp mig själv, så låter det först ganska konstigt när jag säger, ja, jag kan tänka på döden. Men den tar mig tillbaka till nuet, här och var, vad som är viktigt precis just nu. Otroligt mäktigt verktyg, om man sätter det rätt. Det finns en bok som heter Worm at the Core, som försöker angripa vad döden är. Och det finns ett kapitel i den boken som jag ska försöka åt dig, som jag inte kan förklara egentligen, men det är så tänkvärt. De gjorde ett experiment i USA där en prostituerad kvinna släpps in i en rättssal. Det var ju uppgjort då. De gjorde det här på 50 olika i 50 olika domstolar. Hon var likadant klädd. Historien var precis samma. Hon hade fällts för soliciting sex, prostitution. Mm. Ett brott som ger ungefär $50 i bötesumma. De har sin förhandling. Sen är det recess. De tar en liten paus. Och i pausen så är det som uppgjort att domaren i målet, kollega till han, hade de preppat med att han skulle gå fram och säga att han hade på med en utredning, och bad sin kollega då, när domaren i målet, att svara på 7 frågor. Det går jättesnabbt. Och frågorna var så här: vad kommer du känna när du dör? Och fråga nummer 2 var: hur kommer din familj att reagera när du dör? Alla de här 7 frågorna hade någonting med döden att göra. Okej, så han fyllde i det här. Alla domarna i de här 50 olika experimentet, de gick och fyllde i pappret, och så gick de ut och så avkunnade de domen. Vad tror du domen blev?
Lägre än vad, om man inte hade intervenat. Eller?
Så tror jag också. 50 av 50 fall fick $500.
Det var 10 gånger så mycket.
10 gånger så mycket. Och jag kan egentligen inte förklara, vad gör döden, tanken på döden med domarna? Annat, jag kan gissa så här, Men släng inte bort ditt liv. Jag ska minsann visa dig hur värdefullt ditt liv är. Det är den närmaste gissningen jag känner att jag skulle kunna hitta på. Men jag kan inte förklara det här. Men någonting gör döden med oss dagligen.
Min spontana tanke nu, det är att man, det är ganska svårt att inte ta döden personligt.
Ja.
Eller hur? Det blir ju, du går in väldigt mycket i dig själv i det läget. När du blir påmind om din dödlighet, då blir du kanske nästan lite kränkt på ett sätt. Nu pratar inte jag kränkt som i dagens moderna kränkt, utan liksom det är en form av angrepp på din person. Jag tror att det finns en ganska stark tendens att reagera genom att bli negativare inställd. Och jag tror att en arg person tenderar att dela ut ett starkare straff, eller mer generellt att agera ut mot omvärlden på ett annat sätt än en mer lugn och harmonisk person. Och jag tror inte att de flesta, i alla fall inte om man inte har funderat kring de här frågorna tidigare, så är det kanske inte det första man tänker på att säga I want to pick me up. Jag ställer mig i relation till min dödlighet och så känner jag, åh.
Ja, men alla sådana här tankar som jag själv är pick me up för mig, livet är kort. Jag har någon diskussion med mina barn som jag känner att nej, nu blir jag arg, nu blir jag ledsen, nu blir jag någonting. Så är det fortfarande, ja, vad spelar det här för roll någonstans? Till slut, snart sitter jag här själv, de är utflugna och jag kommer bara att sakna de dagarna då jag kunde gå upp och gå in på deras rum och bara säga hej, vad håller du på med?
Mm.
Någonstans är ju döden där i faggorna och liksom, ja. Tiden är kort. Och jag blir bara lugn och jag blir en bättre person när jag påminner mig själv om att min tid är kort. Vår tid som människor är väldigt kort.
Jag tror också att det är någonting, ett som du har landat i. Jag tror inte det var din första reaktion på det här. När du konfronterade din dödlighet första gången. Att du redan då kände att det här var någonting som du kunde finna en form av styrka i. Och sen så tror jag också att du kommer in i det här från en viss vinkel. Medan den här domaren i ditt exempel kommer nog in från en helt annat mindset. Jag kan tänka mig att det är en del ilska som går ut där. Mm. För jag tror att många är den här rage against the dying of the light. Det är ganska många som tar det väldigt negativt och väldigt personligt.
Men nu sa du något som tillåter mig att nästan göra en knorr på det här. Vi började nästan prata om något intelligent design. Döden är intelligent design. För en människa i sina yngre år tänker inte på döden. Och den ska inte tänka på döden. Det är det som får den människan att hoppa så högt. Ta de här riskerna som finns med att göra kanske dumdristiga saker. Men dumdristiga saker som sätter rekord eller som får dem att blomma, eldas på. Du förstår. Man kan, distansen till döden får oss att göra de mest fantastiska eller hemska saker, såklart. Man driver sig över berg och gränser. Ju äldre man blir, desto mer påminn blir man. Och desto lugnare, mer harmonisk kanske man blir när man lever närmare döden. Men jag tror det finns en tid för allt. Jag tror inte unga människor ska vara påminna om det. Jag tror de ska klättra berg, de ska pressa sig själv över gränser. Så det där är ju faktiskt intelligent design.
Jag tänker också ofta på det ur ett evolutionistiskt perspektiv. Just det här med hur vi förhåller oss till, ja men till döden. Alltså du har rätt, den är väldigt central. Eller konceptet är centralt. Och jag tror ändå att det på något sätt är ganska biologiskt. Alltså det är en ganska med, som du säger, det här risktagandet i början och hur man liksom faller in i det. För hade vi haft de människorna som fortsätter vara risktagande när de genom hela livet, de kommer antagligen skapa sämre förutsättningar för sin avkomma att fortsätta vara en del av evolutionen liksom. Och även de som inte tar några risker alls genom hela sitt liv, det är heller, alltså då svälter man ut sig själv också. Men det gäller att hitta en balans, och det gäller också att hitta ett sätt där de gamla individerna i en population fortfarande kan tillföra någonting till de yngre utan att de på sitt sätt egentligen ska driva. Det är inte de som ska driva förändringen, men de ska skydda de som driver förändringen. Mm. Försöker jag inte sno din knorr här, men jag tror
att vi går vidare. Det är helt rätt. Jag tänker på min mormor när jag var ung, när jag hälste på henne. Jag tyckte ofta att det var jobbigt, och hon tog tag i min arm och så var det som att hon aldrig ville släppa. Hon höll hårt och hon verkligen, det var hennes sätt att visa någon form av kärlek. Men nu i efterhand så kan jag tänka mig, det som jag då upplevde var en evighet. Att när ens mormor tog tag i armen och vägde släppa, det var hennes, någonstans kanske en insikt. Att hon lever precis just i nuet. Hon tar sitt barnbarn i handen och hon kramar så hårt hon kan, för att döden kanske hade kommit till henne på ett eller annat sätt i insikten. Medan jag då, som var, tänkte aldrig på det. Jag trodde att de här stunderna var att vi skulle få ha dem ofta. Mm. Vilket vi inte fick sen.
Mm. Vilket sombert avslut. Jag tyckte ändå att vi kan lämna det där.
Sombert, vilket ord. Härligt ord. Jag fick, blev inget avsnitt om döden, men det blev lite nu ändå. Jag fick prata ut lite om det. Ska vi fortsätta med det?
Ja, det tycker jag. Har du några idéer? Eller ska vi tisa någonting i framtiden?
Ja, så mycket egentligen som jag vill prata om. Och man behöver egentligen inte göra det för någon. Vi gör det för oss själva och för dig och mig. Och sen om någon vill lyssna, det är ju härligt.
Får de skylla sig själva.
Vi säger att vi återkommer.
Ja, perfekt.